Just det, så där länge brukar vi aldrig spela den här låten. Men oavsett det så är vi tillbaks i kulturbordellen på 91,4 MHz Tyresö radion. Och jag heter Niklas Wenningen och idag ska vi tala om böcker. Eller rättare sagt en bok. Och därför har jag tagit hit... Jag vill säga Pernilla Wahlgren, men jag vet inte varför. Men Helena Dahlgren rimmar ju nästan i alla fall.
Ja, nästan, med lite god vilja. Helena Dahlgren.
Ja, och du liksom, har du varit ute och tränat?
Ja, jag var på väg mot simhallen. Ja. Men dessvärre så hade det skett en olycka i 25 meters poolen. Så att, då blev det en intervju med dig istället.
Ja, det är inte så himla dumt.
Nej, jag är glad över det. Det var en fin men oväntad twist på kvällen.
Ja. Ja, det är inte en olycka. Ja. Mm.
Och jag var inte inblandad.
Nej. Så är det. Någonting som jag helt hade glömt bort, det är att du har släppt en bok. Och det handlar ju om kungahuset såklart. Ja. Varför är inte du som Johan, heter han?
Johan T. Lindberg.
Ja, så heter Lindberg. Han. Ja. Just det. Han går ju som barn i huset i slottet.
Jag är inte så himla intresserad av kungligheter egentligen, men just det här paret som jag skrivit en roman om har jag alltid fascinerats av. Och det är Lillian Craig, som föddes som Davis i Swansea i Wales. Och prins
Davis? Varför heter hon Craig för?
Hon gifte sig, jag ska berätta allt det här sen. Det är jättespännande. Ja. Nej, men jag är ingen royalist där. Jag tycker att kungahuset är jättespännande i sig. Ja. Men deras historia är väldigt spännande för att de fick ju vänta 33 år på att gifta sig.
33 år?
33 år.
Ja. Det är så. Mm. Hur, för det första, nummer ett, varför fick du skriva den? Eller varför skrev du den här boken?
Ja, kanske ska säga att romanen heter Darling. Och det är första delen i en serie som heter Kunglig kärlek. Och det började med att mitt förlag sa att de var intresserade av att göra som en svensk version av The Crown. Att vore det inte lite kul att skriva om svenska kungapar genom tiderna. Och då, min första reaktion var... Gud vad läskigt att skriva om personer som har funnits på riktigt.
Ja.
Men sen så gick jag hem efter det här mötet och började fundera på men vilka kungapar finns det? Och då såg jag liksom min mammas gamla svensk damtidning framför mig. Och Lillian och Bertil. Och de var ju alltid ett sånt himla charmerande och liksom roligt par. Jag minns till exempel en bild på Lillian och hon var alltså minst 70 plus. Mm. Och hade på sig en sån här jätterolig t-shirt med, du vet, en bikinibrud. Det ser ut som att man har liksom den här bikinibrudens kropp på sig.
Just det, alltså med getingmidja.
Exakt, getingmidja, stora tuttar och allt det där. Den tröjan hade hon på sig när hon var i Rivieran med Bertil i 70-årsåldern. Så att jag har alltid tänkt att det här är ju en kvinna med humor.
Ja.
Och en kvinna som har varit med om väldigt mycket också.
Ja.
Och det visar ju sig stämma när jag gjorde min research.
Det gjorde jag.
Ja, för de träffades ju mitt under brinnande krig, under andra världskriget i London. Och Lillian hade flyttat dit som 16-åring. Hon var dotter till en gruvarbetare i Swansea. I Wales.
Swansea var det?
Ja, av alla ställen.
Av alla smutsiga städer.
Ja, det är ganska långt ifrån kungliga slottet, måste man säga ändå. Så att redan innan hon träffade prins Bertil så hade hon ju haft ett liv där det redan hade skett en massa olika vändningar. Hennes pappa lämnade familjen när hon bara var 2-3 år gammal ungefär. Ja. Och sen fick hennes mamma Gladys gå ut och jobba. Så att hon satt väldigt mycket hemma själv. Och i min research har jag läst otroligt mycket om både Lillian och Bertil. Där finns det ju både självbiografier och biografier och artiklar och allt möjligt. Men en formulering som fastnade i mig, för som författare så vill man gärna gå in i frågetecknena, i de här smärtpunkterna när man tänker att här finns det någonting. Och Lillian har varit väldigt öppen om allting som gäller kärleken till Bertil. Vi ska komma till den sen också, för det är massa olika twistar där också. Men just när hennes egna liv och bakgrund så har hon inte sagt så mycket mer än det var ett enda stort ingenting om sin uppväxt. Mm. Och när jag läste det så tänkte jag så här, wow, här finns det ju någonting. Och så började jag fundera på det här.
Nej, det var ju det hon sa att det inte fanns.
Ja, nej, exakt. Det fanns ingen. Nej, men just det här att de kommer från en otroligt fattig miljö. Mm. Och då gick min fantasi igång. Då såg jag framför mig hur Lillian, 12 år gammal, satt i något rökigt vardagsrum i Swansea och väntade på att hennes mamma skulle komma hem från skolan.
Mm.
Och många ställer ju den frågan hela tiden just om det här prinsparet. Hur kommer det sig att hon klarade av att vänta så länge. För att de träffades alltså i augusti 1943 på en klubb som heter Les Ambassadors Club. Mm. Och min roman utspelade sig först och främst under de här tidiga London-åren.
Ja, okay.
Och prins Bertil var där för att han arbetade som biträdande marinattaché vid svenska ambassaden.
All right.
Och så var de på ett cocktailparty på den här tjusiga klubben. Och Lilian var där med en väninna som sedermera blev ganska känd skådis faktiskt. Men, då i alla fall så
men hon... hur kommer hon in på ett cocktailparty i Swansea? Eller i London menar jag.
Jo, för det var det jag skulle komma till.
Ja.
Alltså, redan här har ju hon haft sin första förvandling i livet.
Ja.
Hon flyttade till London som 16-åring, väldigt söt, och blev upptäckt som mannekäng och modell. Och började arbeta som modell för tidningar som Harper's Bazaar och sådana saker. Och sen så får hon även lite småroller vid filmen.
Aha.
Och det är där hon träffar sin make, Ivan Craig.
Ivan.
Som precis efter krigsutbrottet, som alla andra unga män i Storbritannien, blir han måste gå in i armén, helt enkelt. Och hamnar först i Nordafrika, och sen i Italien, och sen i Indien. Så att när de här två personerna träffas i augusti 1943, då har ju Lilian inte träffat sin man på många år.
Ja, ja.
4 år nästan. De är vad man brukar säga estranged på engelska. Så att när hon är på det här cocktailpartyt så är ju hon är absolut inte känd. Men genom sitt modellande och genom de här små skådisrollerna och framförallt tror jag genom sin charm och sin wit så har hon blivit en väldigt populär kvinna att bjuda in på fina cocktailpartys.
Mm.
Så att hon befinner sig i periferin av de här riktigt fina.
Men hur stor var Ivan Craig som skådis? Jag menar, han hamnade ju i det militära. Ja, det innebär att man kanske inte är så där jätte...
Han hade inte slagit igenom som skådis då.
Nej.
När de träffades så jobbade han bakom scenen när Lillian gjorde en liten biroll i en film vid en studio i London. Men efter kriget så blev han faktiskt ganska stor. Han gjorde en hel del småroller sen i lite olika tv-serier.
Mm.
Så att hon var ju gift som sagt. Men levde inte med den här mannen och upptäckte att det stod en väldigt stilig kar och betraktade henne borta från baren där på Les Ambassadors Club.
Mm.
Och då vände hon sig till en bekant och frågade, vem är den här mannen som står och tittar på mig där borta? Och då får hon ett ganska oväntat svar.
Mm.
Då säger den här mannen, som kallades för Big John, att
såklart.
Nej, men det är ju His Royal Highness Prince Bertil of Sweden.
Sa hon prins Bertil också?
Ja, det sa hon.
Ja, det
och vet du vad Lilian sa då? Det här är ganska känt.
Jaha.
Då sa hon, i så fall är jag drottningen av Saba.
Det är ju ett uttryck som man faktiskt själv har använt.
Ja, exakt.
Det är jävligt roligt.
Och det använde Lilian där.
Ja.
Så inleddes deras kärlekshistoria. Men sen hade de ju otroligt mycket emot sig. Till att börja med den här lilla detaljen att Lilian var gift.
Mm.
Och Bertil var prins.
Just
och att
det.
Hon kom från oerhört enkla förhållanden.
För det var ju lite så här också sen att man gillade ju inte att folk går och gifter sig med folk.
Nej.
Som redan gifta i kungahuset.
Nej, alltså bara 20 år tidigare så hade vi haft den här skandalen med kung Edward.
Ja.
Som abdikerade
för att gifta sig
med Wallis Simpson.
Ja.
Så att det fanns ju i medvetandet på folk. Men saken är att vid den här tidpunkten så hade 2 av Bertils bröder redan gått gift sig med det man brukar kalla för ofrälsekvinnor.
Ofrälsekvinnor, ja.
Ja, härligt uttryck, eller hur?
Mm. Tycker jag.
Ja,
nej, så att... Det använder vi alldeles för sällan nu för tiden.
Ja, nej, så Bertil var ganska nära tronen redan nu. Vid den här tidpunkten så var det Gustav V som var kung. Och hans son var kronprins, alltså Bertils pappa. Och sen så var det ju arvprins Gustav Adolf.
Ja.
Och några år efter det att Lilian och Bertil träffas och blir stormförälskade och flyttar in tillsammans faktiskt i London.
Var bodde de någonstans i London?
De bodde på Edward Square, en fantastiskt fin gata som faktiskt har varit på. Den ligger precis bakom Kensington High Street.
All right. Vackra gamla radhus. Vi. Kensington är ju bland det finare man kan
Kensington
bo i London.
Kensington är väldigt, väldigt fint. Ja, jag åkte faktiskt dit och tittade och det är väldigt, väldigt fint. Så där tillbringade de några, tror jag, väldigt... väldigt härliga år tillsammans under kriget. För att en sak med krig är ju att allt det här normala, det slängs lite grann ut genom fönstret på något sätt. Så att jag tror att hela krigstillståndet ledde till att Lilian och Bertil faktiskt kunde vara tillsammans på ett sätt som de inte kunde sen när kriget slutade. För då var det ju dels det att Ivan Craig kom tillbaka.
Det gjorde han, ja.
Det gjorde han.
Ja.
Ja.
Och jag ska... Vi ska säga Ivan Sackville Craig.
Just det, Sackville. Det är ett namn,
det är ett namn som vi inte använder så ofta nu.
Ja, nej, jag kan säga det, jag ska inte avslöja för mycket nu, men det här med äkta mannen, det löste de på ett bra sätt. Mm. Men sen så hände ju någonting som jag tror att de flesta, åtminstone lite äldre svenskar, känner till. Och det är ju att arvprinsen omkom på Kastrup,
ja,
i en flygolycka, mm, i början på 1947.
Ja.
Och då blev det som redan hade varit svårt för det här väldigt förälskade paret en, ja, ren omöjlighet. Mm. För då var ju Bertil tvungen att vara den här despair, som man brukar tala om, ända tills vår nuvarande kung, Carl Gustav den 16, var mogen att ta över tronen så småningom.
Mm.
Så att då blev det ju så att de fick vänta helt enkelt, och Lilian fick i princip bli undangömd.
Ja, men först kom ju Gustav den 6 Adolf.
Precis, det är, ja, Bertils pappa. Exakt.
Ja, det är Bertils pappa.
Det är Bertils pappa. Han var ingen ungdom direkt.
Men varför fick inte han bli kung efter honom? Alltså, vet du det? Eller
menar du Bertil?
Ja.
Nej, men han, framförallt så ville han nog inte det, tror jag. För att jag tror att han hade talat med sina nära och kära och sagt att det finns någon som jag verkligen tycker om, som jag vill gifta mig med.
Så det är därför man tar Karl den 16 Gustav till det här?
Ja,
ja,
precis.
Så har vi rätt nummer och namn på alla kungarna?
Jag tror faktiskt det. Jag har kollat upp det här väldigt
Gustav den 6 Adolf. Var det inte han som dog i Lützen?
Nej, det var ju
Gustav den 2 Adolf. Ja, tack. Jag vill bara kolla med dig.
1632 är det.
Ja, 1632.
Ja. Ja, nej, så det finns ju väldigt mycket. Det finns ju en väldigt välkänd historia här, i grund och botten. Men det är ju en roman jag har skrivit också.
Ja, men hur gör man då så här?
Ja, till att börja med så gör man ju väldigt mycket research.
Så allting är... Ja, alltså researchen tycker jag är superintressant. Ja. Men jag tänker lite så här att vi ska låta det här första sjunka in lite och spela lite musik.
Ja.
Och då har du valt musik som du tycker, eller påstår i alla fall, hör till novellen.
Till
romanen, förlåt.
Ja, då ska vi börja med en låt som utkom sommaren 1943. När Lilian träffade Bertil. Och det är Close to You med Frank Sinatra.
Frankie Boy,
Old Blue Eyes.
Just det, jag skulle precis säga det. Mm. Och det är ju en... inte ett av hans kändare nummer, vad jag vet.
Nej, det var en av hans allra tidigaste. Jag kollade upp lite grann vilka låtar som hade släppts och sådär. Och det här var en av dem.
Ja.
Så den är med i romanen.
Okej, vill du göra något mer för att påa den?
Nej, nu för...
Det satt de och lyssnade på någon gammal sån här...
Stenkaka. Nej, det var inte en stenkaka, det var innan dess, va?
Ja, det var nog på radion. Hade de inte sån här skåp, träskåp, med det en stor radio som var lika stor som en resväska?
Vi säger att det var så. Nu lyssnar vi på Frankie Boy.
Ja!
Close to you, I will always stay. Close to you, though you're far away, you'll always be near as though you were here by my side. No matter where, in my dreams, I'll find you there, close to me. Sharing your caress, can't you see? You're my happiness. Wherever you go, my heart will go too. What can I do? It only wants to be
to you. Så där ja. Frank Sinatra i Tyres Radio 91,4 MHz. Så det är, när det är Frankie Boy, då vet man nästan att det är kulturbordellen. För det är ju Tyresös enda kulturmagasin som existerar i radion faktiskt, det ska vi säga.
Så är det.
Ja, en ära att få vara med, som du alltid brukar säga när vi inte är på radion. Så här, ja. Och vi sitter här och pratar om din senaste roman som heter Darling. Yeah. Är det ett N på slutet eller är det NG på slutet?
NG?
Ja.
Och den heter Darling för att det var vad de brukade kalla varandra.
Ja, just det. Mm. Precis. Så är det ju. Det handlar alltså om kärleken mellan Lillian Craig och prins Bertil. Motorprinsen som du också sa. Ja, jag tänkte ju, under pausen så pratade du lite och jag lite. Och då sa ju jag så här att fanken, fick de inte gifta sig förrän, vad sa du, 77?
76. I december 1976. Ja. Så samma år som vår kung och Silvia gifte sig så fick de äntligen förlova sig.
Ja, gifta sig. För att så länge Gustav VI Adolf var kung, då funkar inte det här.
Nej, precis. Så är det. Och sen så blev ju...
Men varför inte då?
Nej, men det var jättemånga skäl till det. Alltså man måste tänka att det här var en annan tid. Lillian var frånskild, hon kom från väldigt enkla förhållanden och prins Bertil var tvungen att vara trogen kronan och hoppa in. Man brukar prata om ett andetag från tronen och det var ju han. Och alltså lite lustigt det där, för att medan de var tillsammans så figurerade ju han i olika skvallertidningar och på såna här societetssidor i brittiska pressen och sådär. Bland annat så var han ju ute och festade med prinsessa Margaret ibland. Och så det började ryktas lite om dem. Och sen så finns det ett citat som är faktiskt med i romanen, för jag tyckte det var så otroligt hjärtekrossande, där han säger att den dag jag gifter mig så kommer jag givetvis att gifta mig med en förstedotter. Det anser jag vara min oavvisliga plikt.
Mm-hmm.
Och det var han tvungen att stå och säga medan han hade sin stora kärlek hemma i lägenheten.
Mm-hmm.
Och det är ju lite speciellt. Och det var det, tror jag, som drog mig till den här berättelsen. För att de är ju så självklara tillsammans senare när de får vara tillsammans i offentligheten. Men det dröjde ju så otroligt länge innan de fick vara det. Mm. Och då undrar man ju från Lillians håll i synnerhet, men hur kändes det att vara någons hemlighet? Och hur hemlig var hon? Det är ju en annan ganska intressant grej att prata om.
Inte så himla hemlig som jag minns det i alla fall. Jag menar, jag är ju faktiskt uppväxt med Gustav den andra Adolf.
Ja,
eller Gustav den andra Adolf. Mm. Jag är inte uppväxt med Gustav den sjätte Adolf, ska vi säga.
Återigen. Annars
var det ju 1600-talet. Ja, jag fick ju den frågan här i veckan. Av en elev faktiskt, på fullt allvar, och huruvida jag var född när Titanic gick på grund. Men hur som helst, det var ju vanligt i svensk gamtidning och Femina och kanske även Hemmets veckojournal. Och det var vanligt med bilder på prinsen och Lillian.
De var ju väldigt vackra tillsammans, de är ett väldigt, väldigt stiligt par.
De var ganska gamla tyckte jag då, var
tyckte
de inte det? Var de inte det kanske?
Nej.
Alltså då tyckte man var ju 7-8 år. Mm. Liksom, så här, man tyckte alla som var över 22 var jättegamla.
Precis. Nej, de var väl i övre medelåldern kanske.
Ja, kanske var. Ja, men då var de jättegamla.
Ja, precis.
Säkerligen. För 8 åren kanske. Mm. Alltså, men det figurerade ofta i pressen. Så i slaskpressen som det hette på den tiden. Som inte finns riktigt på samma sätt, för att nu är allting slaskpress mer eller mindre.
Ja, och framförallt går allting så fort nu också.
Mm.
Det är ju också en intressant grej med den här historien, att prins Bertil hade ju ett väldigt nära förhållande med svenska pressen. Så att när han flyttade hem Lillian till Villa Solbacken på Djurgården 1947, då höll han en liten informell presskonferens där han i princip sa att jag vet att några av er känner till att jag har en särskild vän som betyder mycket för mig. Mm. Och ni kan förstås förstöra våra liv om ni känner för det, men jag vore väldigt tacksam om ni inte gjorde det. Och i gengäld så lovar jag att vara tillgänglig för frågor och att informera er när vår situation förhoppningsvis förändras till det bättre. sa han. Det här citerar jag rakt av, för jag läste så mycket.
Ja, ja, ja.
Och de lydde honom, och det är ju superintressant att tänka sig idag.
Ja. Att man men han var ju omåttligt populär, för han var ju folklig. Han körde bil, och alltså, alla tyckte att han var cool för att han körde resebil. Mm. Och han liksom, ja, så höll han ju på så här också. Mm.
Ja, och sen tror jag, så nu är jag lite partisk, för jag har ju researchat honom och Lilian otroligt mycket. Mm. Och läst allting som har kommit över och sett klipp och sådär. Men han framstår som så otroligt likable och trevlig. Ja. Och det gick så långt faktiskt att när jag hade skrivit första versionen av Darling och min förläggare fick läsa, så hans enda egentliga feedback var att, nej men alltså, är han inte lite för hyvens här, Bertil?
Ja.
Så då sa jag, okej, jag lovar, jag ska försöka hitta på någon liten konflikt. Sådär. Ja. Det får inte vara för gulligt och nyttigt. Jag tänkte väl lite grann att deras kärlek var ju väldigt stark och ren, och det som inte var lika ljus, det var ju allting runt omkring. Alltså kriget och deras allmänna situation. Men sen när jag gjorde lite mer research och frågade runt och sådär, så fick jag ju bara den här feedbacken att nej, han var precis sådär trevlig och folklig och avspänd och rolig som alla verkar ha trott. Så att han är ju väldigt sympatisk faktiskt i min roman också. Mm. Och det ska jag väl säga också, att det här är ingen skandalroman.
Nej.
Om man vill ha så här snaskiga sexscener mellan prinsparet, så är inte det här rätt bok. Utan jag har ändå försökt skildra deras kärlek med värme och respekt.
Mm.
Så att i den mån det finns kärleksscener, så har jag lämnat dem vid tröskeln liksom.
Absolut. Jag är lite nyfiken på hur gör man research för en sån här grej. Du nämnde Kensington.
Ja, precis. Jag var i Kensington och jag var i Mayfair, där de tillbringade mycket tid tillsammans. Så att när jag skriver så brukar jag oftast börja med platsen.
Hur får du tag på adresserna?
Jo, men det är ju för jag läste ju en massa böcker om dem. Och där förekommer ju alla de här adresserna.
Okay.
Och sen så hade jag också en källa, Roger Lundgren, som är kunglig expert.
Okej.
Som hjälpte mig lite grann med att ta fram lite namn och adresser. Och sådär. Så att
tackar för Roger.
Ja, tack så mycket Roger. Och de fel som finns i boken, om det finns några, är mina egna och inte dina.
Nej, just det.
Så är det. Mm. Ja, nej, men det var ju en kombination. Dels av, jag har ju turen att ha en syster som bor i England. Så att jag,
ja, det har du ju.
Ja,
Harwich. Harrogate.
Nej, inte Harrogate.
Inte Harrogate.
Hennes man kommer från den trakten.
Var det så
då? Men de bor i Buckinghamshire, strax utanför London. I en liten gullig by. Så att jag kan ju åka dit och få gratis mat och boende. Så att det har jag gjort. Och jag har också besökt olika krigsmuseum. Jag var på gamla premiärministern Benjamin Disraelis herrgård i Buckinghamshire, som under andra världskriget användes av brittiska armén, av flygvapnet. Och det var en omständighet som inte kom fram förrän det var en äldre herre som var där någon gång i början på 00-talet med sitt barnbarn och sa till en person som jobbade där att ja, men här jobbade jag under kriget. Och då sa de, nej, men det kan du väl inte ha gjort. Och så började de gräva i det. Mm-hmm. Så visade sig mycket riktigt. Där satt ju brittiska armén och flygvapnet och övervakade tyskarna bland annat. Så jag var där, och i nuläget nu så är det dels en utställning om Disraeli och hans nära relation till drottning Victoria, som var där och hälsade på ofta. Mm. Men så är det också som ett krigsmuseum. Så att jag var ju där och så tittade till exempel på tidningar från 40-talet, rubrikerna, hittade en almanacka från 1943, vilket var superbra. För att den började 1943, och då visste jag att första scenen, det är söndag i augusti 1943. Och det är som man kanske inte nödvändigtvis måste ha utskrivet i boken, men som författare så tycker jag att det är viktigt att känna till mer än läsaren. Och sen så när man har den här informationen så går man in i själva berättelsen. Och där var det väldigt viktigt med tonen för mig. Och då visste jag från början att jag ville att den här boken skulle vara skriven i jag-form. Så att det är Lilian som berättar historien, större delen av den.
Mm. Hur känns det att skriva så?
Ja, men det känns jättebra. Jag tycker att
Bart och Lilian när du skulle skriva den.
Ja, faktiskt. Ja. Det kändes som, nej, men jag kom henne väldigt nära, och en omständighet som blev som en liten dörröppnare för mig, det var när jag fick reda på att hon älskade att läsa. Att hon alltid satt hemma och läste romanen när Bertil var på golfbanan eller ute och representerade. Och du vet ju det här om mig, Niklas.
Ja, du läser ju en del.
Jag läser en del, ja, precis. Så där hade vi någonting gemensamt.
Lite mer än vad som är
Hälsosamt kanske.
Hälsosamt, ja.
Precis. Nej, men så där hade jag en rolig ingång, och då kunde jag också börjat titta på, nej, men vilka böcker släpptes 1943? Vilken bok skrev Agatha Christie då till exempel?
Just det.
Vilken deckare är det?
P.G. Woodhouse, läste hon det också?
Det gjorde hon. P.G. Woodhouse
är absolut med. Vad roligt.
Ja, P.G. Woodhouse, Agatha Christie och Daphne du Maurier som skrev Rebecca som blev film med Alfred Hitchcock.
Just det.
Den spelar en ganska stor roll skulle jag säga, jaså, i romanen. För jag tyckte det var så snyggt att ha med just den tematiken. För den handlar ju om en kvinna som lever i skuggan av sin mans döda hustru. Och Lillian har ju också en hel del som hon tvingas leva i skuggan av. Även om det inte är just en död hustru. Det är ju ett helt kungadöme istället.
Just det.
Så att där satt jag, nu blir det lite nördigt här, men det får bli så.
Ja.
Så satt jag och tittade på olika pocket.
Det är det vi är här för.
Precis.
Nörda ner oss.
Exakt. Då satt jag och tittade på vilka olika pocketutgåvor som hade utkommit av Rebecca i början på 40-talet.
Ja.
Och det hittade jag en som var väldigt, väldigt snygg.
Ja,
så
ja,
den beskriver jag faktiskt lite lätt. Ett kapitel i boken.
Det är så detaljerat man bör gå, eller?
Ja, men just det här.
Eller man vill gå, det gör man väl som man vill kanske.
Men, ja, men jag tyckte att det passade. Och just, just där så är det faktiskt också Bertil som berättar, för det blev som en liten överraskning när jag skulle skriva den sista tredje delen, att då dök han upp i huvudet och ville berätta sin del.
Ja.
Och det funkade faktiskt väldigt bra, för att då blir det lite stilbrott. För att Lillian har ju ett lite mer blommigt, kvinnligt språk. Hon låter väl kanske lite mer som jag gör när jag skriver, helt enkelt. Men Bertil och hela Bernadotte-klanen är ju kända för att kanske inte vara de mest litterära personerna. Så de har haft lite svårt med läsning och skrivande och sådär. Nu
är inte bara nuvarande kungen.
Nej,
bara,
nej,
är det
fler? Han var också ordblind och hade jättemycket problem med
det.
Så att där så har jag kortat ner meningarna och gett liksom en annan klang.
Okay.
Så att det var väldigt roligt och jag tror att det blir en liten annan känsla när man får ur hans perspektiv sen också.
Mm-hmm. Kul.
Ja, det var jätteroligt att skriva boken faktiskt.
Ja, men är det någon som läser den?
Det är faktiskt ganska många.
Sa jag lite fräckt.
Ja.
Ja. Du sa redan, du indikerade redan innan att den har säljer som...
Jo, men den har sålt bra faktiskt. Den har legat på försäljningslistorna ganska länge. Och ja, jag tror att ända... Den
här... Såg på, var det någon storytell-lista eller den låg på...
Just det.
Bland de...
Mest lyssnade.
Ja.
Mm, precis, ja, och även i pappersbok så har den gått väldigt bra. Jag tror att den redan nu efter knappt 2 månader har sålt runt 7000 exemplar.
Och 7000 är, för om vi ska förklara för tittarna, det är ungefär som ja, innan streamingtjänster och allt sånt där kom, så var väl det som 70000 kanske.
Ja, precis. Ja, för att vi befinner oss i en läskris just nu.
Så är det ju.
När jag sitter på tunnelbanan så är det ju knappt någon som läser överhuvudtaget. Så att det finns ju en liten uppförsbacke här. Men jag har varit ute en hel del nu och pratat om boken och träffat läsare. Och det känns som att den har träffat väldigt rätt. Det är många som har hört av sig och sagt att hon tycker mycket om den. Att de tycker att den är ömsint och kärleksfull. Och att, nej, men att de verkligen älskar boken helt enkelt.
Mm.
Så att det känns väldigt roligt. Och nu inför julhandeln också så tror jag att det kan bli en ganska bra julklapp till många. Den är väldigt fin också. Den är väldigt så fint formgiven. Det är lite guldtext och lite så här guldiga blad. Och...
Ja, just det. Det är en väldigt snygg bok. Men det måste jag säga. Du har ju faktiskt gett mig ett exemplar.
Såklart jag har.
Såklart du har. Och det var ju signerat också. Är det så att folk som lyssnar på det här kan höra av sig till dig på Facebook och få ett signerat exemplar?
Dessvärre så är alla mina författarexemplar slut.
Amen.
Och det har faktiskt aldrig hänt innan. Som författare så får man ju väldigt många. Man får mellan 40 och 50 stycken. Och de sålde slut på bara några veckor.
Amen, jösses.
Så att, däremot så kan man ju gå till lokala bokhandeln och köpa den. För där finns det.
Akademibokhandeln?
Akademibokhandeln.
Ja,
de
har den. De har den framställd kanske också.
Jo då,
det där är Tyresö författare.
Det tror inte att de vet faktiskt.
Nej, det vet de inte.
Men den har varit väldigt fint frontad i många kampanjer. Inte bara på Akademibokhandeln utan i andra lokala bokhandlar. Och, nej, men det känns som att den har fått en väldigt fin start.
Har den fått mycket recensioner och sånt där?
Alltså, kärleksromaner får ju i regel inte jättemycket recensioner i dagspressen.
Nej.
Men däremot så har det varit väldigt många på Instagram till exempel.
Mm.
Där blir jag taggad nästan varje dag.
Vad säger de på BookBeat?
På BookBeat så tycker de väldigt mycket om den faktiskt, i regel.
För det är BookBeat, är det den största?
Jag tror att Storytel är den största och sen BookBeat.
Och är BookBeat också en lyssningsgrej? Jag trodde det var en blogg faktiskt.
Nej, okej.
Okej. Men även finns det på Storytel?
Absolut. Det finns på alla streamingplattformar för ljudböcker och också i alla bokhandlar.
Ja, fantastiskt.
Mm.
Och Och du sa, du fick ju väldigt mycket uppmärksamhet för en roman som heter Skarp.
Ja.
Ja. Då var det till och med DN som hade den.
Ja, sina... jag tror Lotta Olsson nämnde den 3 gånger.
Ja.
Och utnämnde den till en av det årets bästa spänningsromaner.
Ja, just det. Och den här boken har...
redan sålt dubbelt så mycket, ja, som den gjorde.
Det är ju lite kul.
Ja, ja, precis.
Och du har ju varit i Nyhetsmorgon på TV4.
Svensk
Dam också.
Ja, oh. Fick 2 hela uppslag, det var jättekul.
Nej, är det sant? Det måste du visa mig någon gång.
Det ska jag.
Det var häftigt. Sitter jag och svär. Oj, nej men det var häftigt. Det måste jag säga, var roligt.
Ja, men det känns som att jag håller på, det är väldigt roligt.
Kommer du hem till veckan också?
Hänt i veckan är ju lite slaskversionen av Svensk Damtidning faktiskt.
Spelar det någon roll?
Kanske inte, om du köper boken. Vi får se, jag är inte omöjlig på så sätt.
Nej, nej, precis. Du har ju också valt ännu mer musik, ja, här som ska vara lite som det var back in Mayfair eller i Kensington under kriget.
Ja, nej, det här är lite senare faktiskt. Det här är en låt som kom på 50-talet, Unforgettable av Nat King Cole.
Ja.
Och det var Lilian och Bertils låt. Deras
det var deras låt?
Ja, den spelade faktiskt till och med på prins Bertils begravning.
Oj då.
Ja, så att den var väldigt betydelsefull för dem.
När dog prins Bertil?
1997.
Okej.
Okay. Och Lilian levde ända till 2013 faktiskt.
Okej.
Okay. Hon blev nästan 100 år.
Fan.
Och de ligger begravda tillsammans nu på Kungliga kyrkogården.
Har de en kunglig kyrkogård om järnräckan också?
Ja, det tror jag nog att de har.
Det är ju inte så dumt. Kanske man skulle ha någon gång. Såhär, författarkyrkogården.
Just det.
Skulle du fundera på det?
Förhoppningsvis så ligger det lite längre fram i tiden. Men nu kommer Unforgettable.
Ja, men det gör
Lilian Bertils speciella låt.
Ja, och då dansar de.
Det gjorde
de.
Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Det är exakt det de brukar säga om mig. Man glömmer aldrig ett möte med Niklas Wenninggren.
Så är det faktiskt.
Och det ni har lyssnat på nu, kära vänner, det är Tyresradions främsta kulturmagasin, Kulturbordellen. Och min gäst som heter, vadå?
Helena Dahlgren,
författare till senaste här, boken Darling. Mm. Men... du har en liten överraskning.
Ja, precis. Det kommer en ny roman om några veckor.
Ja.
Den 9:e boken i Ellens Val-serien som heter Vägskälet.
Ja.
Så den är på gång också.
Ja.
Och sen så blir det en...
Sen kom igen nu. Du hade ju en överraskning till. Hade du inte?
Jo, och sen så blir det en ungdomsroman nästa år som heter Döda drömmars ö.
Ja. Kan inte bli bättre.
Det kommer mera, som de brukade säga på lördagskvällen.
Just det. Det kommer mer, ja. Precis. Det som... måste komma mera, eller vi hoppas komma mera, det är ju pengar som ni ska ha över på kontot, och det ska ju ni skicka till Tyresradion om ni har lite för mycket. Och då kan man swisha till det här kontot 123-679-3707, eller om man har plusgir och bruna kuvert och sånt där, ni vet, 491-5721-7. Kör du fortfarande plusgiro,
Helena? Det var nog 20 år sedan, ja.
Ja, okej. Du brukar ju också oftast skicka in frågor till radion, och då använder du den här adressen info@tyresoradion.se, och då kan du ställa nästan vilka frågor som helst till mig eller till andra radiomakare. Så är det bara. Tack för mig och tack för att du fick komma hit.
Tack själv, det var ett sant nöje.